Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt klagande kolhuvud. Din vulkaniserade varghona i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag är lite snuvig idag. Så jag ber om ursäkt på förekommen anledning. Jag hoppas att det inte ska påverka din upplevelse allt för mycket. Och om det gör det så finns det ju ett gäng andra avsnitt. Jag har ingen koll just nu på vilket i ordningen, men som du märker så har jag ju börjat numrera avsnitten. Jag tror att det här är avsnitt 557. Kan det vara så? Då har jag inte räknat med alla avsnitt av extrapodden som jag gjorde. Och alla personligt dedikerade avsnitt. Och specialare på YouTube och så. Utan då har jag bara räknat med de liksom, vanliga avsnitten av Somna med Henrik som jag har släppt genom åren. Jag har heller inte lyckats än så länge numrera alla. Så det är möjligt att jag får lov att revidera antalet åt ändra hållet, några tiotalet nummer. Därför att jag har börjat bakifrån först med avsnitt 1 och så gick jag uppåt. Och sen så tröttnade jag på det. Och då började jag, eftersom jag tänker att det kommer ta flera månader. Jag vill hellre att det ska synas nu vilket nummer det är på avsnitten. Så då började jag bakifrån istället. Och sen har jag liksom kommit av mig lite grann med det där. Det är svårt att ändra avsnittsnummer hos där jag nu ligger med podden. Därför att jag måste gå in på varje enskilt så här. När jag öppnar liksom interfacet där jag har alla mina avsnitt, då går det automatiskt till det senaste avsnittet och sen 25 avsnitt ner bakåt i tiden. Och sen kan jag då klicka på nästa sida och nästa sida och nästa sida. Jag kan också välja att låta avsnittet bli, alltså jag kan välja så här, visa de senaste 100 avsnitten. Men det måste jag välja varje gång, för så fort jag förnyar sidan så går det tillbaka till 25 igen. Och så låt säga att jag då väljer 100, de 100 senaste avsnitten. Och så går jag ner till avsnitt 99 bakåt i tiden. Och då måste jag klicka på det avsnittet om jag vill byta nummer på det. Och då går jag in på det, då öppnas en ny sida med fakta om det avsnittet. Avsnittsbeskrivning och avsnittsgrafik och sånt som avsnittsnummer. Och så fyller jag i rätt och så trycker jag på spara. Och då förs jag tillbaka till sidan 1, de första 25 avsnitten igen. Och sen är det en eftersläpning, så även om jag då återigen tar de 100 senaste avsnitten, då har inte det avsnittet uppdaterats i interfacet liksom. Så då måste jag förnya, alltså jag måste uppdatera webbläsaren alltså igen och så gå ner för att se om jag nu skulle glömma vilket nummer det var jag hade gett det där avsnitt 99 i bakåt i tiden. Och eftersom jag har med extra avsnitten inräknat över 600 avsnitt, så är det ju lite svårt att få det att flyta organiskt. Alltså tar det här lång tid. Om det fanns en robot som kunde göra det här, så hade jag köpt den roboten för 900 miljoner turkiska lire. Nej, finns det något som heter så? I alla fall. Det är i alla fall det jag hade gjort. Hej Somna, förlåt denna långa tekniska inledning. Jag ska ju berätta en saga idag, är det bestämt, av makter som verkar på ett fjärran plan, långt bort. Det är ju förbannelsen med Somna med Henrik, den nedärvda Somna med Henrik förbannelsen. Att själva konceptet är att jag gör vad jag har lust med, men det finns ju en övergripande plan. Det vill säga det löfte som jag avgav en gång för snart 2 år sedan, där jag bestämde att från och med nu så ska varje avsnitt ha en på förhand bestämd inriktning. En saga, en intervju eller någonting personligt där jag flummar iväg i vad som helst. Egentligen, och det har jag sagt förut, är ju alla avsnitten personliga. Eftersom jag ju alltid flummar iväg. Jag har inte bestämt liksom mina ord. Jag har inte bestämt i vilken ordning orden ska komma, eller ens vilka ord som ska komma. Och jag klipper inte bort någonting, så det som blir, det blir. Om det skulle rusa in en älgtjur här inne i Äventyrsvargen och högljutt argumentera för till exempel avvecklingen av någon typ av vägbygge eller något, då hade jag tagit med det. Därför att det är någonting som känns som kanske att det skulle passat lite bättre i Vandra med Henrik, som ger ju lite mer action. Men om jag hade kunnat få älgen att gå med på att jobba lite lågaffektivt, en låg affektiv älgtjur hade fungerat bra här i Äventyrsvargen. Nej, men eftersom jag fick många frågor förr i världen om vad är det här för sorts avsnitt? Jag kan bara somna till personliga, eller jag kan bara somna till intervjuer, eller jag kan bara somna när du berättar historier. Så bestämde jag mig för att införa det lilla fängslet på min berättelse, på mina avsnitt. Att jag på förhand vet, även om jag inte alltid berättar det, det kanske egentligen inte gör någon skillnad. Även om det ska bli en intervju eller vad det ska bli för någonting. Jag får ju ofta frågan vilken typ av avsnitt som går bäst. Och det går inte riktigt att svara på det, faktiskt. Det är så många faktorer som styr vilka avsnitt som går bäst. Mina mest populära avsnitt är en nästan 100% perfekt avvägd blandning mellan dem. Men det är också så att beroende på hur många lyssningar ett avsnitt får beror ju på hur pass mycket jag har till exempel varit med i någon intervju i någon morgonsoffa precis innan. Så det är svårt att avgöra vilka avsnitt som är populärast utifrån dess innehåll. Så med det sagt, nu börjar vi. Visste du förresten att jag har aldrig pratat om förbannelser i Somna med Henrik? Och det här ska bli faktiskt det första gången. Men innan du nu rusar iväg och sätter dig i din Formel 1-bil och accelererar upp till 400-500 km i timmen längs med de så krokiga vägarna i ditt hemman. Sladdar in framför kyrkan, välter den äldsta gravstenen, varpå du då vid den tidpunkten omedvetet för dig själv just i det ögonblicket utsätter dig själv för en uråldrig förbannelse och rusar upp i kyrktornet, slår ansiktet och näsroten kraftigt i den uråldriga ärgfärgade kyrkklockan och ropar ut från nejden att Henrik Ståhl håller på att pilla med obehagliga grejer i Somna med Henrik. Så vill jag bara säga att det här kommer att vara en väldigt oförarglig förbannelse. Där som egentligen i stort sett går ut på någonting jättekonstigt och roligt som jag ska hitta på strax. Det handlar om den så kallade ottermanna förbannelsen. Alltså så här. Det här var en by eller en stad eller men vi säger att det är en by. Ett litet samhälle. Ett municipalt samhälle. Och det är ett ord, du kan kolla upp det. Som heter Rökköping. Rökköping är ett municipalt samhälle. Och där den grundades av en kvinna som hette Rörlike kvinnan. Och hon var extremt käck, rödkindad och hade skinn på sin näsa, vilket gjorde att hon liknade alla andra människor i hela världen. Men det är inte henne det här ska handla om, utan det här ska handla om Otterman. Presens Otterman, som var en bonde som var ute i Rökköping på sin lilla lott som han hade och grävde i jorden. Och då råkade han slå i spaden i något hårt. Och det var en liten tasmansk pungjävel som låg och där under jorden, alltså av trä. Förr i tiden innan Rökköping hade uppförts på den här platsen så var det en kultplats där man tillbar tasmanska pungjävlar. Och då råkar han slå nosen av den här gamla tasmanska pungjävelstatyetten med sin spade och utlöste därmed en förbannelse som då kom att bära namnet Ottermannaförbannelsen. Det visste han inte då, utan han tog bara upp den här statyetten och kastade den ner för slänten, ner för det där avrinningsdiket, ner på andra sidan, hans lilla lott. Och den hamnade hos hans granne Lotten Bengtsson, som i och med att hon tog hand om statyetten och förband dess lilla avhuggna nos, så blev hon omättligt rik. Samma dag som detta hände, så slog hon stortån i en oljemagnats Ford-hjul och blev rik, för hon stämde honom då. Och sen flyttade hon bort från Rökköping och har inte med historien att göra. Men det kan ju löna sig att ta hand om gamla statyetter från gamla kultplatser, vill bara säga. Om du hittar en statyett från en gammal kultplats, släng inte bort den. Det kan löna sig att låta bli. I alla fall så presens Otterman i Rökköping, han fortsatte sin dag, han fortsatte att gräva. Han hittade inga fler statyetter, utan han lät dagen bara fortgå, eller han lät den fortgå omkring sig. Han hade naturligtvis en familj. Han hade en hustru som hette Beatrice. Och en son som hette Ilgoplur. En dotter som hette Magnus Ladulås Philadelphia, förstår du mor. Och en ytterligare dotter som hette Varghetsaren. De hade gett henne det namnet för att de... Ja, men inte, förlåt, jag, inte fan vet jag. Jag ber om ursäkt för svordomen. Jag vet inte. Det kan väl hända att de var lite hallucinatoriska när de hade genomgått den här 72 timmar långa förlossningen. Jag talar ur egen erfarenhet, därför att när min dotter föddes, det var ju inte så lång förlossning, men den var ganska lång. Och vi var ju båda då, framförallt naturligtvis Nina, väldigt medtagen när detta var över. Men jag var då lite hallucinatorisk. Det kanske var att vi var båda två sömnberövade då. Men också naturligtvis att jag är en nervöst lagd människa som var väldigt existentiellt präglad då av den här upplevelsen att se sitt barn födas. Alla hade sagt till mig att det skulle vara det underbaraste som man någonsin har varit med om. Framförallt en kollega som sa till mig att du kommer att längta tillbaka till den här stunden. Och han berättade om när han höll sin nyfödda dotter i famnen för första gången och hon tittade på honom och han hade liksom golvats av denna djupa lyckorsruskänsla. Så jag trodde att det skulle vara så. Alltså, det var verkligen inte så. Jag var helt snurrig i huvudet. Jag visste ingenting. Det var som att jag inte hade tänkt en enda uttalad tanke på över 24 timmar. Och det är inte likt mig. Jag är väldigt formulerad i huvudet hela tiden. Och jag var ju då lite hallucinatorisk, vilket gjorde att jag kallade vår nyfödda dotter för allt möjligt konstigt under hennes första timmar i livet. Så det kan väl hända att Varghetsaren var ett resultat av det. Ja. Jag ska inte lista alla grejer som jag i någon typ av drömskt tillstånd kallade mitt barn för. Men det var ju inte namn som man kan sätta på barn eller på någon levande varelse. Det var ju som taget ur. Varghetsaren hade kunnat vara ett av de namnen. I alla fall så. Men det är inte hans familj det här handlar om, utan det är presens Otterman och hans förbannelse som sen visserligen smittades av till hans familj. När han gick och la sig den kvällen så hade han ådragit sig den urgamla ottermanska förbannelsen som egentligen var en tasmansk pungjävelkultförbannelse från förre kungens tid. Under natten kunde han känna hur det liksom knakade och brakade i honom. Det var inte en bildlig känsla, utan den var på riktigt en erfarelse av knakelig brak inuti hans huvudskånk. Och när han vaknade så hade han ont i öronen. Det värkte i öronen och svallade i hans knän. Vad är nu detta? Håller jag på att bli sjuk, tänkte han. Och så gick han och ställde sig framför spegeln och då såg han att hans öron hade vuxit under natten. Och så det här, nu har du ju förstått förbannelsen då. Varje gång som någon i familjen, Otterman, ljög, sa han osanning, vit eller svart, så växte öronen lite grann som Hedvig i det här gamla tv-programmet Från A till Ö. Varje gång hon ljög så växte hennes näsa. Men när hon sen sa sanningen så krympte hennes näsa tillbaka, va? Så var det inte för Ottermans. Och det var också så att varje person som kom i kontakt med familjen Otterman smittades av förbannelsen automatiskt. Det var en så att säga luftburen förbannelse. Och det gjorde att eftersom Ottermann var en centralfigur i Rökköping så blev den här en ganska snabbt en pandemi, en så kallad pandemi, för en pandemisk förbannelse. Det var ju ingen som visste att det här var en förbannelse som berodde på att presens Ottermann hade slagit sönder näsan på en tasmansk pungjävel statyett när han grävde i sin åker. Orsak oklar. Varför gräver en bonde i jorden? Det är svaret på den frågan är, skit du i det? I alla fall. Först blev det ju naturligtvis en massa pipanden och skrikanden hos familjen Ottermann. Särskilt varghetsaren som var extremt fåfäng och brydde sig mycket om sitt yttre. Var ju väldigt ledsen över den plötsliga tillväxten av öronen. Och i början visste man ju heller inte varför. Vad det var som gjorde att de växte. Det var inte som att de växte med flera centimeter vid varje lögn. Alltså de hade ju vuxit under natten därför att presens hade ju ljugit för sin hustru på kvällen. Hon hade sagt, gör det här täcket att jag ser extremt volumös ut under täcket. Och det gjorde hon verkligen, för det var sånt här duntäcke. Hon såg jättevolumös ut. Nej, svarade presens. Och då började hans öron växa. Det var en liten oskyldig lögn som sen blev... Så i början var det så att det växte liksom lite till mans. Tycker du att mina öron är stora? Frågade varghetsaren sin far. Absolut inte, sa presens. Och så växte hans öron lite grann. Knaklig knak. Men till slut så fattar de ju då, eftersom den här tillväxten skedde ju direkt när lögnen så att säga ägde rum. Och då blev det snart tydligt för dem att det var varje gång de ljög. Det här gjorde ju att familjen Ottermann blev ju en väldigt sanningssägande familj. Ryktet började gå om att hos familjen Ottermann får du alltid höra sanningen och så vidare. Så det gjorde att familjen Ottermann fick en ännu större central plats på orten och folk började komma dit för att få råd. Och för ärlighet är ju någonting som uppskattas. De visste ju till en början med inte, de andra, de som kom dit, att det här skedde på grund av någon typ av självbevarelsedrift från Ottomans sida. Problemen var ju två. Dels, det är svårt att leva ett liv där man inte ljuger alls. Nu pratar jag inte bara om sånt där som ser volumös ut i det här täcket. Liksom, om man vill vara snäll och säga nej då. Om alltså det icke önskade svaret är ja. Man vill helt enkelt inte såra människor. Det är inte bara det jag pratar om, utan det finns ju också lögner som man helt enkelt tror att man säger är sanna, fast egentligen är en lögn. Alltså jag skulle till exempel kunna säga att jag är en lat person. Men det är jag inte alls. Det är en lögn. Så om jag hade haft förbannelsen nu, den ottomanska förbannelsen vilande över mig, då hade mina öron vuxit nu. Man kan ju också skoja och skämta eller berätta om någon annans lögn. Och det räknas också som en lögn. I öronförbannelsemått. Så det är helt enkelt ganska svårt att få det att vara helt lögnfri. Eller jag skulle säga att det är omöjligt. Men de var duktiga ändå, familjen Ottoman, så deras öron växte långsamt. Små etapper per gång liksom. Det kunde dröja ett par dagar mellan varven. Medan de som var där, de gick ju därifrån och då hade de ju smittats av förbannelsen och ljög ju hejvilt åt både höger och vänster för sina kompisar, kusiner och fiender och husdjur och i media och för sig själva. Framför allt för sig själva. Och där skulle man kunna sluta historien, men då hade det här avsnittet bara blivit 25 minuter långt och det är ju inte acceptabelt i sådana med Henrik-världen. Så för att hitta på en fortsättning då, så måste jag ju, alltså det som hände med Rökköping var ju att alla där, eftersom den ena, alltså en person går till Ottomans för att få råd i någon fråga eller få, alltså det var många till exempel som gick till presens Ottoman och bad honom att berätta om hur man gräver i jorden. Orsak oklar. Varför ska du gräva i jorden, var alltid det surmulna första svaret. Skit du i det, var det den obligatoriska comebacken. Och sen så utdelades då råd. Och då gick den personen som har fått råd i hur man gräver det bästa hålet därifrån. Och så var det trevligt hos Ottomans, frågade hennes man när hon kom hem. Nej, inte särskilt, sa hon då för att undvika, för att hennes man var svartsjuk, va? Nej, inte särskilt. Han är allt tråkig, den där Ottoman. Medan hon i själva verket var helt charmad av hans ärlighet och bistra, buttra, kärvänliga, valkiga framtoning. Och då knakade det till i öronen, va? Hörde du att det knakade i mina öron? Frågade hon sin man. Nej, det gjorde det inte, sa han. Det hade han gjort, men han ville inte diskutera. Han ville fortsätta med sin... Han ville fortsätta sitta och läsa om artificiell intelligens som han var jätteintresserad av. Men han låtsades att han var intresserad för att bibehålla den goda stämningen. Och då blev han smittad och så började knaka i allas öron. Liksom. Allas öron började knaka och växa och växa och växa. Och det betyder ju att Rökköping blev ju sen den lilla municipalipalapalsamhället där alla hade stora öron. Och först blev ju det här någonting man försökte lägga locket på. Är det någonting särskilt med er i Rökköping? Nej, knak. Du fattar själv. Vilket gjorde att det här spreds ju visserligen lite utanför Rökköping. Men eftersom Rökköpingsborna var väldigt benägna att hålla sig med sina fränder i samma municipalsamhälle, så blev det ändå ganska begränsat till Rökköping med omnejd. Det finns berättelser om personer i Grillköping, Blaskköping, Pruttköping, Höglandsländerna och Vargboplatsen i lördagsgodispåsen. Som också, där man också har fått en släng av den här förbannelsen. Problemet med en luftburen förbannelse är ju att den sprids ju väldigt snabbt då. Med vinden i teorin. Även om det är klart att vinden är ju ett ganska trubbigt instrument när det gäller att sikta. Alltså man kan inte bara kasta något i vinden och tänka att det här kommer träffa någon i örat. Liksom. För det var just det. Förbannelsen måste nudda en människas öra eller öron för att det ska bli gällande. Om det till exempel nuddar buken eller iliopsoasmuskeln eller näsroten, så händer ingenting. Men eftersom alla i Rökköping bodde så tajt på varann, så var det ju snarare en regel än ett undantag att man till slut drabbades av den här förbannelsen, den ottomanska förbannelsen, som efter ett tag då, först tyst och väldigt diskret, skamfullt, började talas om. Eftersom på vissa så växte ju öronen otroligt snabbt och det gick ju till slut inte att hålla hemligt längre. Det var ju helt enkelt någonting som var synligt för var och en som rörde sig i Rökköping. Och eftersom lögnen om det gjorde saken värre, så bestämde man sig bara för att ta bladet från munnen. Det här tog ju lång tid, ska jag säga. Men efter ett tag var man väl bara tvungen att benämna elefanten i rummet. Eftersom öronen var ju elefantöron stora hos vissa vid det här laget då. Underligt nog hade familjen Otterman under alla åren en ganska modest örontillväxt, och det beror väl förmodligen på att de satsade så mycket energi och kraft och idoghet på att försöka undvika lögner i alla dess former. Det gjorde att deras tillvaro blev närmast klosterlik. Väldigt inrutad, ritualbaserad, där man inte utsatte sig för några överraskningar. Man ägnade mycket tid åt att kontemplera, överlägga med sig själv och med varandra utifrån den absoluta sanningen. Men problemet är ju också att vissa lögner får man ju itutat sig. Alltså man blir ju bedragen, och då för man ju vidare en lögn i den mån man, om man till exempel skulle bli itutad att jorden är platt och sen berättar det för någon, även om man tror på det till 100%, så är det ju från början en lögn. Det är det som gjorde det här, den här förbannelsen så sinnrik. Eftersom det var ju objektiva sanningar som räknades som facit när förbannelsen gjorde avgörandet då. Är det här en lögn eller sanning? Så det var helt enkelt omöjligt att inte drabbas av förbannelsen. Och på sikt, ska jag säga, i och med att jag berättar den här för dig nu, så kommer dina öron också börja växa, eftersom jag har ju redan nu ägnat mig åt ett par lögner. Till exempel det faktum att den här berättelsen är en lögn och att den aldrig har ägt rum, utan att det är bara någonting som jag hittar på och som visserligen äger sin riktighet i den mån att någonting som utspelar sig i någons fantasi äger sin riktighet, vilket det ju naturligtvis gör. Men det har ju inte ägt rum i någon objektiv mening och måste alltså betraktas som en lögn ur den tasmanska pungjävulförbannelsens perspektiv, vilket är ju det perspektiv som gäller här. Men strunta i det nu. Dina öron kommer inte bara växa förrän imorgon i alla fall. Eftersom den första gången som förbannelsen drabbar en. Så nej förresten, du är safe. Vet du varför? Därför du får inte, du exponeras inte för min luft. Just det. Har du ibland tänkt så när du till exempel lyssnar på, ja men jag nu då, som är lite snuvig. Att du lyssnar på mig, du har min röst väldigt tätt in på dig kanske, i lurar till och med. Men du löper ingen som helst risk att jag ska smitta dig med min förkylning. Kan inte du tycka att det är lite coolt? Jag minns att när jag var liten tyckte jag det var så himla spännande att tänka. Jag minns att jag pratade med min mormor och hon var sjuk. Jag pratade med henne i telefon. Och jag hörde hennes röst så nära som att om hon hade varit mig så nära på riktigt. Alltså inte på riktigt, alltså i personen så att säga. I köttet. Då hade hon ju smittat mig med sina små mikrober. Eller det är väl inte hennes i någon formell mening. De är väl sina egna. Men i alla fall. Men nu kan jag plötsligt höra hennes röst. Och det är samma med den här förbannelsen då. Och min förkylning också i det här fallet. Du löper ingen som helst risk att bli smittad av mig. Det här var ju också väldigt, tyckte jag, väldigt slående under pandemin. När jag lyssnade på någon podcast där en av värdarna hade covid och poddade hemifrån. Och jag minns ju, jag liksom, det var nästan som en skräckblandad förtjusning som jag lyssnade på rösten så där nära mig. Det var ju ingen visste vad det här egentligen var, hur farligt det var. Och, eller rättare sagt, det kändes ju som att det var det fanns något väldigt stort allvar som började välla fram och bli tydligt. Och då minns jag hur jag kände mig, som att man lekte med elden liksom. Kan inte du också känna, jag ska göra en liten avvikning. Kan inte du också känna, nej förresten, jag spar det. Jag spar den tanken. Jag har haft den tanken länge nu. Jag kanske tar det på söndag. Vi får se. Jag ser fram emot att dela detta med dig på söndag. Se om jag kommer ihåg det bara då. I alla fall, så fort som folket i Rökköping började liksom prata öppet om den ottomanska förbannelsen. Man kunde ju spåra det tillbaka till Ottoman, och även om ingen förstod att det var för den här tasmanska pungjäveln, så var det ju som att man tänkte att det här spreds från ottomans. Men eftersom ottomans var så omtyckta allihopa, inklusive varghetsaren som ju aldrig riktigt vande sig vid sina öron, och alltid bar dem under ett dok med vargtema. Ett vargtematiskt dok. Ingen kan väl bli så klok som den i ett vargtematiskt dok. Den blir liksom familjens lok som tuffar på, ett kraftfullt ok att bära. Det här är livet ungefär. Ja, i alla fall. Nej, men de är liksom, de var roliga. De var harmoniska i och med att sanningen på något sätt, åtminstone så långt man kan sträva, den väcker ju någon typ av harmoni. De var välkomnande, inbjudande. Presens var visserligen kärv, valkig och luktade svagt av gammal kokosböna. Det är en grej som finns. Det luktar inte äckligt, men alltså det luktar lite grann som talg, om du tänker. Det är alltså en ganska stark doft som inte alltid är välkommen. Så han var inte medhårs, men han var samtidigt en helt okej, och framför allt han hade ett slags live and let live känsla. Han lät allting bara flyta runt. Han tänkte, det är som det är, det som händer. Nu växte öronen. Och eftersom han var den första som hade fått örontillväxt, så hade han ju ganska stora öron. De var väl ungefär som basketbollar. De var större än någon annan i hans familj. Varghetsaren hade fortfarande minst i familjen Otterman. Jag har glömt bort vad de andra syskonen hette, men det är inte viktigt. Men så folk gick ju ofta dit och blev välkomnade och fick ofta mat. Har ni mat så det räcker till mig, kunde man fråga. Ja, var de ju tvungna att svara då för att inte få örontillväxt. Kan jag få mat? Ja visst, det fanns väl inget skäl att neka egentligen. Därför att, och om de nekar då, måste man säga, då var de ju tvungna att säga så här. Nej, du kan inte få mat för jag gillar inte dig. Eller jag vill vara i fred nu. Och det blev på något sätt så himla befriande att besöka familjen Otterman och många andra människor i Rökköping som ju fråntagna lögnens genväg blev tvungna att på allvar ta ansvar för sig själva och sina handlingar och sina tankar och låtanden. Så Rökköping blev en ganska glad plats och stora öron blev med åren. Långt efter familjen Ottermans, alltså den ursprungliga familjen Ottermans frånfälle och deras ättlingar då. För det drabbade ju också ättlingarna. Och det är ju det här som gör att idag om man åker till Rökköping, det här var ju berättelsen, den här berättelsen är ju gammal då på 70-talet. Men nu när man åker till Rökköping så är ju öronen väldigt, väldigt stora. Men numera är man ju stolt över sina stora öron i Rökköping. Man bär ju dem som ett adelsmärke. Det talas inte längre om den ottomanska förbannelsen, utan det talas om det rökköpingska signumet. Här har vi stora öron och vi är stolta över det. Det finns ett ordspråk i Rökköping som lyder: man ska lyssna med sitt hjärta, men kanske också ibland med sina öron. Vilket är en jättebra, det är väldigt klokt måste jag säga. Man kan väl hålla på och flumma loss så mycket som helst och säga att man ska lyssna med hjärtat. Men faktumet är ju att hjärtat har ju inga, det går inte att lyssna med hjärtat. Hjärtat är en muskel, det finns ingen möjlighet för hjärtat att uppsnappa några ljud. I möjligaste mån kanske hjärtat kan vara ett medium som förmedlar ljud om man satte en liten sensor på hjärtat som då snappar upp ljud. Och hjärtat ger ju också ifrån sig ljud. Men utöver det så kan ju hjärtat inte vederfaras några ljudförnimmelser. Så det är klart att man ska använda sina öron, ett eller båda, när man lyssnar. I den möjligaste mån, alltså om man har möjlighet att göra det. Man byggde, det finns en så kallad Rökköpingshylla. Det kanske du har köpt på Designtorget eller något sånt där. Det är ju en sån där jättefin, den är ju nästan, men det känns ju nästan som en gimmick att köpa den där vi har små öron. Men i Rökköping är det en hylla, så när man sätter sig till exempel vid ett bord eller en skolbänk eller vid ett skrivbord eller vad som helst, så hissas Rökköpingshyllan ner från taket och då kan man hänga sina öron på krokarna, vilket gör att de inte slokar och hänger ner som två stycken överdimensionerade hattbrätten över huvudet och över nacken och ryggen och rumpan och sådär. Varje ny generation som föds har alltså samma öronstorlek som föräldrarna hade, alltså i något slags överslag då, vid avelsen. Så det är alltså i sekunden som själva befruktningen äger rum, så bestäms utifrån någon typ av väldigt sofistikerad naturlig algoritm ett slags genomslagsomkrets på öronen som då baseras på föräldrarnas median, öronstorlek. Om pappan har väldigt små öron och mamman har väldigt stora öron, så blir det någonstans däremellan då. Rökköpingsborna tenderar ju att ha väldigt stora öron då, eftersom det har gått flera hundra år sedan snuttetalet. Och det är många, många, många lager som har lagts på öron, så att säga. Och då, så när man föds, då kan ju födseln ibland bli lite komplex. Öronen är ju ganska tidigt, ganska hårda. Även på ett nyfött barn så är de ju ganska broskfyllda, lite otympliga tingestar, speciellt om de är större än vagnens hjul, vilket öronen numera är. Världsrekordet i Rökköping, eller stora öron överhuvudtaget, alltså världsrekordet i stora öron, är ju en Rökköpingsbo som heter Tanja Kangsjö. Du känner igen henne. Tanja Ramlägg. Tanja Ramlägg har världens största öron. Hon är Rökköpingsbo i, ja, jag tror 8 eller 10 generationer bakåt i tiden. Och hon kommer från en familj av lögnare. Hennes familj var nämligen ska vi se vilken grupp i samhället jag ska hoppa på. Nej, jag skojar. De var bara helt enkelt vanemässiga lögnare. De gick i alla fall de första 5 generationerna. De ljög helt enkelt som en häst travar. Alltså inlärt. Alltså en häst travar ju inte bara så där för att den har lust. Utan det är ju någonting den har fått lära sig. Så precis så är det med de första generationerna av henne då, Tanjas släkt. Numera ljuger de inte. Så örontillväxten i hennes släkt har minskat, men det är som sagt bara hennes farfars far som så att säga började med denna inbromsning av ljugandet. Ljugandet accelererade ju, för de kunde inte låta bli. De var nämligen podcastare allihop. Och bara ljög och ljög och ljög hela tiden. Det här är mitt liv, mitt verkliga liv, skrek de ut i alla medier. Motsvarigheten till podcasts då på 90-talet, det var ju att man ställde sig på en låda i ett hörn med en gris som publik och skrek jättehögt om olika sanningar om sitt liv. Men hennes öron, Tanjas öron, är ungefär lika stora som om du tänker dig Hälsingland. Och då har inte hon ljugit särskilt mycket, du kan ju förstå hennes förlossning. Den var ju väldigt besvärlig. Det var en lång och besvärlig graviditet också. Till en början visste man inte om det var ett barn eller någon typ av kålhuvud som var där inne i magen på mamman. Men eftersom mamman själv hade väldigt stora öron, så visste man ju vartåt det lutade, så att säga. Och när Tanja kom ut så blev hon genast titulerad som världsmästare, vilket ju naturligtvis har satt sig på hennes självbild. Nu ska jag vara tyst en liten stund, för jag känner att jag började prata i ett sånt där flöde. Nu ska jag vara tyst i 25... Ska jag slå rekord, Somna? Ska jag slå rekord i Somna med Henrik och vara tyst i 25 sekunder? Nu ska vi se hur det känns. Okej, jag börjar nu. Oj, det var länge, men det var en skön tystnad. Åh, jag har det så mysigt här inne i äventyrsvargen. Om du bara visste, Somna. Älskar den här platsen nu. Ja, jag har alltid älskat den. Men nu älskar jag den extra mycket. Det är någonting som från början anses vara ett lyte och någonting man skäms över och försöker gömma. Men där gömmandet av det man skäms över i sin tur bara spär på det man skäms över. förekomsten, frekvensen, storleken i det här fallet då. Då blir man ju till slut tvungen att acceptera sitt, inom citattecken, lyte. Och istället göra om det till någonting man är stolt över. Och där kan vi lära oss någonting av Rökköpingsborna och den ottermanska förbannelsen. Vi bär ju alla på någon typ av ottermansk förbannelse. Någonting som ju mer vi försöker förneka det, dölja det, gömma det, växer allt större. Nu menar inte jag saker som på riktigt är saker man kan få hjälp med eller saker som skadar andra eller så. Jag menar inte någonting destruktivt eller negativt. Jag menar saker som egentligen är helt onödiga att må dåligt över. Jag har till exempel alltid tyckt illa om min kropp. Det gör ju mig inte till någon särskilt unik människa. Jag misstänker att de flesta av oss lider av det. Och jag är alltså en fullt frisk, fullt fungerande människa. Jag är stark. Jag är snabb. Jag kan resa mig upp utan problem. Jag är inte sjuk. Och ändå har jag, ända sedan jag blev 12-13 år, tittat på mig själv i spegeln och vänt bort blicken av ömsom sorg, ömsom äckel, ömsom hat. I vissa perioder i mitt liv har jag känt att jag tycker att jag är vacker. Och det har då sammanfallit med andra grejer i mitt liv där jag har mått bra och inte tänkt så mycket på mig, min kropp och så. Nu har jag problem med att jag ser på min kropp att den blir äldre. Att jag blir ledsen när jag ser det. Och varför då? Jag är ju fortfarande samma person. Det finns ju någon typ av förebådning i det där. När jag ser att den blir äldre. Att det är ändligt. Och jag är inte så rädd för ändligheten. Den har jag börjat känna mig, det vill jag verkligen säga, Somna. Att sen jag började meditera, alltså gav det en chans på riktigt, så har jag börjat känna mig ganska tillfreds med tanken på min egen hädanfärd. I den mån man kan det, menar jag. Det är liksom inte som att jag går omkring och önskar mig den eller så. Men jag kan känna att den känns organisk. Och lite, jag vet inte. Ah, skitsamma. Jag ska inte hålla på och romantisera eller prata om som något så här frälst. För så är det ju inte naturligtvis. Men jag har varit väldigt, väldigt rädd. Förr. Men det är någonting annat. Det där att man blir kognitivt försämrad. Som skrämmer mig. Och det är då. Men det är inte bara det. Det är också, har också någonting med skönhetsideal att göra. Och det smärtar mig att erkänna. Att jag är precis som alla andra människor som tittar på mig själv och tycker att min mage är för pluffsig, mina armar är för spinkiga, min hud är för blek, mina ögon är för små, min mun är för ojämn, min rumpa är för hängig. Allt det här meningslösa. Tänk om man kunde göra mer som Rökköpingsborna och istället bestämma sig för att detta är adelsmärken. Detta är saker som, jag menar inte att det bara är någonting man ska gå omkring och ljuga om, för då blir det ju bara värre. Men att man på riktigt ska lägga ner kraft och energi på att göra det arbetet med sig själv, att övertala sig själv. Att hyra in som en slags intern lobbyist som med väldigt, väldigt idoghet och framgång långsamt ändrar ens syn på vad det är för maskin man åker omkring i. En en intern övertalningskampanj. Det går ju att övertala andra. Varför skulle man då inte kunna övertala sig själv? Jag menar det på allvar alltså. Det är inte bara en ordlek. Det borde väl gå. Vad är det jag behöver göra för att övertala mig själv att hur jag än ser ut älska detta helt och hållet? Älska varenda centimeter av min kropp. En del människor är ju så duktiga på det där. Jag menar, det finns ju så många i det offentliga rummet som är så väldigt, som är så fina förebilder i det här avseendet. Kroppspositivismens alla gåvor som den rörelsen ger oss. Ändå är det så svårt, trots att det finns så många som säger så fina saker, som driver detta så skickligt. Jag tänker ibland att det behövs liksom inte, jo, dels kanske det behövs flera röster, men också din egen röst till dig. För det är ju en sak att på något vis, som jag då, jag tillämpar ju kroppspositivistiska ideal på resten av världen, men inte på mig själv. Är inte det dummaste feltänket? Det är väl mig själv jag måste börja med. Klyschigt, förlåt. Ja, men så det blir mitt löfte för den här veckan. Det som är kvar av den. Jag ska omfamna mina stora öron. Svepa in mig i dem. Och breda ut dem och hänga dem på den här specialbyggda Rökköpingshyllan, och jag ska låta vinden vina i dem som snäckor, och jag ska låta dem få hänga fritt när jag springer över ett vidsträckt gräsfält och känna hur luftmotståndet hugger tag i dem och lyfter mig från marken och låta mig få sväva ut över den väldiga grässlätten som breder ut sig från horisont till horisont runt omkring Rökköping. Och långt på avstånd efter många timmars färd genom den varma, härliga luften så ser jag bergen avteckna sig med sina små snöhattar. Och jag landar på toppen av en alp och sveper mina öron om mig som värme. Och de är jättevarma. Och den där lilla rynkan som jag har börjat få på mina örsnibbar. Mina örsnibbar som alltid har varit så lena och släta. Har nu fått en outplånligt väck av ålder. Och när jag tvångsmässigt ta kort på de där örsnibbarna med min iPhone och titta på de där vecken som aldrig går att plåna ut, så sjunker hjärtat som en sten, för det ser ut som en 95-årig människas örsnibb. Och av någon anledning så har jag bestämt mig för att en 95-årig människas örsnibb är mindre värd än en 19-årig människas örsnibb. Det beslutet har jag tagit på grunder som jag inte själv förstår. Det är för det finns ju ingenting i naturen som säger att värdemässigt är den 95-åriga örsnibben ovärdig någonting. Jag ogillar att romantisera åldrande. Jag ogillar att romantisera entropi, för det är vad det är ju. Jag ser väl det som i möjligaste mån en förlust mot entropilagen, en oundviklig sådan. Man kan inte vinna den kampen. Men det finns liksom ett annat värde som löper parallellt. Och det är värdet i mig. Det finns ju ingenting i naturen som säger att det som är jag är beroende, kvalitetsmässigt alltså, av var jag befinner mig på tidsskalan. Eller var jag befinner mig entropimässigt. I vilken oordning som mina celler befinner sig. Det är inte relevant. Därför att jag är jag, oavsett om jag är ett år eller 9556 år. Det är ett evigt värde. Och det går inte att ändra på. Precis på samma sätt som det inte går att ändra på entropilagen. Så jag vill säga tack till familjen Otterman. Även om jag skulle kanske önskat att presens Otterman valde att inte slänga bort den där tasmanska pungjävelstatietten utan istället ta hand om den och laga den. Så kan jag ändå uppskatta det han valde att göra med det som sedan hände med honom och hans familj. Det är väl inte otänkbart att han sen levde i sitt liv med en del skuld över att han hade så att säga fört över sin förbannelse till resten av samhället. Men han lät inte detta påverka honom. Han lät det istället få bli en påminnelse om att varje människa har en viss tid här. Och att aldrig låta någonting få skymma sikten. Att aldrig vända sig mot sig själv som är ens enda allierade egentligen. Och med de här predikande, söndertuggade orden lämnar jag dig somna för den här gången. Och jag hoppas att du sover. Men om du inte gör det så är det helt okej. Därför att det är som det är. Och du kan sova en annan gång. Det går jättebra.